Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock. Du blir befordrad på jobbet men tackar nej, för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Ah, du snacksat klart. Vi fick vänta på att du skulle snacksa upp.
Ja, nu har jag snacksat klart. Ah. Men det är så mycket nu. Man är, alltså,
vi kan ta en snackspaus.
Jag sov ju sådär i natt. Mm. Alltså, igår natt sov jag jättedåligt. Nu är det ju sluttampen och det är ju så här det är. Det är också intressant att jag på natten då när jag vaknar så är jag ju nästan alltid hungrig. Kanske varannan natt skulle jag säga, då måste jag ha något snack. Så då väcker jag Zev som smyger ner i köket och nästan varje natt, det har också blivit som ett skämt, snubblar i trappan, man hör liksom dunk.
Nej men gud vad taskigt att du sträcker honom. Alltså stör du dig på att han snubblar i trappan?
Nej, jag stör inte. Jag stör mig inte, men det, liksom, det blir liksom som lite komedi när han ska ner där på natten. Och, ja, och så hämtar han lite flingor med mjölk och så sitter jag där och äter i sängen och sen så kan jag liksom inte somna om på en timme eller två. Och då, ligger jag där och läser och då ligger jag och googlar också. Sömn, sista trimestern. Vecka 37, vecka 38. Och då är det ju... Alltså jag vet inte ens varför googlar jag det? Varför gör jag detta återgående? För jag vet ju vad det står. Alla skriver nej, det är dålig sömn. Och nej, jag sover ingenting. Och det är jobbigt att vända sig.
Det är
som att
du vill ha det bekräftat. Ja. Att du ligger och googlar hur dålig sömn man har men inte kan sova. Det är ju... Inget annat kan göra en piggare.
Och något annat jag gör också, nu när man känner att det finns inte så mycket nyheter att läsa och så vidare, det är ju att jag också går in på de här auktionssajterna. Där har vi pratat om innan.
Ja, vad har du hittat något?
Nej, men det här är liksom, det är nästan lite tokigt, Malin.
Ja, men det är härligt för driven då. Det är ju det.
Jo, men alltså, jag vaknar på morgonen och så kollar jag liksom mailkorgen och då inser jag att jag har liksom lagt bud på, ja, men då är det någon soppslev som... Som jag tyckte en bra idé där för natten. Någon gammal ram.
Det kommer så mycket paket som står där när du är på BB.
Ja, nej men alltså jag vinner jag, som tur är så vinner jag ju inte allting. Men jag ligger ju där på natten. Det är ju bara intressant att se vad jag tycker är värt att buta på.
Ja. Men jag har ju också sett så här att man vaknar upp och så ser man att du har... likat någon bild eller någonting klockan 04:30, då förstår jag, ja, det här är vecka 38. Du delar den med många gravida kvinnor nu.
Ja.
Varje timmen. Ja, men snart. Nu är det nära.
Snart.
Nu är det nära. Och vi har ju ja, men vi har ju också mycket att fira nu. Alltså jag känner den här veckan har varit så jäkla skön. Och underbart på alla sätt och vis, även om det är mycket liksom som händer nu, men att det ändå varit skolöppning, det känns ju liksom, det känns, alltså det, jag kan inte förstå hur härligt det kommer bli nu att ha rutiner. Nej. På ett helt annat sätt. Nej. Även om det var lite knackligt då att gå upp, vi hade sagt till vår dotter som började i skolan för första gången efter ett år nu i torsdags, att vi skulle börja frukost på Starbucks och sen åka till skolan. Men så att, då satt vi där på Starbucks 7. Och då kände man att det är tidigt. För även om jag har börjat jobba typ vid 9 kan man ju ändå, har man ju suttit kvar i sängen. Man har ju inte varit nere och gjort någon matlåda. Det har ju inte varit där ge sig ut i huset. Men jag tyckte det var så härligt, Jenny, att göra det. Alltså nu, 2 dagar har vi fått göra det. För sen blev det ju helg. Men för fasiken vad mysigt att det är tillbaka nu.
Ja, men det är det verkligen. Och jag tänkte på det med skolan, för vi håller också på att förbereda oss. Ilse börjar nu den här veckan. Och då är det så här, det ska bli så himla mysigt. Men det är också verkligen en kompromiss. För att Ilse kommer börja 8 på morgonen och går till 11.
Ja.
Mm, och det är liksom, vi får hem så mycket olika, hon har ju fått ta covid-test. Vi har fått hem en massa instruktioner om hur man lämnar och hur man hämtar och olika regler och sådär. Och sen så satt hon på Zoom och gjorde skolan i förra veckan. Och då kom rektorn in då som någon sorts, och hade någon Allan-ballan och hade gjort någon instruktionsfilm för alla elever när de kom tillbaka. Mm. Och då var det, hej kids! Och så hade hon på sig något stort munskydd då. Det här är skolgården som den ser ut nu mer. Och så var det liksom hundratals prickar på skolgården. Och alla skulle då vara 2 meter ifrån varandra. Så här ska vi tänka nu när vi kommer tillbaka till skolan. Vi ska respektera varandra och stå på varsin prick på skolgården. Och nu är det upp till er barn. Det här är en utmaning. Vad kan ni leka på de här prickarna? Och då känner man bara, men vad fan? Det här är ju
vad
inte
kan
kul.
Ni hitta på?
Vad kan ni göra på prickarna? Ja. Och sen då så plötsligt kommer in någon annan figur där och säger, hallå! Det är jag som kommer ta emot er på morgnarna. Och så här kommer det att gå till. Och så får man då stå på olika prickar utanför skolan. Och då är det viktigt att man har tålamod. Och det underströks ju på flera sätt. Och i mejlet och i filmen.
De har haft så mycket tålamod ett år. Liksom.
Ja, där kommer vi då stå. Och sen så på varsin prick. Och sen när man kommer in. Då ska man först då ta febern. Och sen så ska man tvätta händerna. Och det är handsprit. Och sen då så kommer man att få gå in då till sin lilla grupp då. Och sen när man behöver gå på toaletten, då var det också den här roliga killen som visade att här inne på toaletten, då är det stängt vartannat bås och här kan man inte tvätta händerna, men här kan man tvätta händerna. Och nu ska vi då illustrera för er hur ni tvättar händerna. Och då ska man sjunga Happy Birthday 2 gånger, för då har det gått 20 sekunder och så länge då ska de då sjunga och tvätta händerna varje gång. Där.
Ja, men förlåt, det här är så stört. Det är faktiskt stört. Alltså, jag förstår att man ska vara försiktig. Men alltså,
ja, men,
det
alltså, lycka till. Det är klart att det här kommer inte funka. Det kommer inte funka, såklart. Men de måste väl visa att det finns en ambition.
Ja, och de måste också visa det här för att få öppna. Men, nej, men det vill säga, när vi möttes då, när vi åkte till skolan. Och Bella har ju då gått i den här klassen i över ett år. Men att tänka att hon aldrig har träffat sin lärare. Så det första var ju liksom bara, men gud vad kort Miss Bauer. Alltså de har ju inte sett varandra.
Det är som att träffa en kändis, Tom Cruise.
Ja, det är
gången.
Som att träffa en kändis.
Så kort.
Ja. Och gud, så där 2000-talet, oj. Nej, men så det var ju mycket så här att vi liksom seglade förbi med bilen i kön innan och scannade lite hennes klasskompisar. Så sen var hon redo och sen så gick vi ut. Och det var ju ballonger och det var welcome back to school. Och så var det där dubbelbudskapet, för samtidigt som det var det finaste med blommor, de hade gjort så underbart och glada barn med fina masker som var lyckliga. Och man skulle stå i kön och man skulle ha sin telefon redo där då man hade scannat att man inte var sjuk, man hade gjort sitt covid-test. Det var ju 1 miljon olika saker man skulle ha med sig. Så ser det ju ändå ut, för jag kikade in på våran skolgård, för föräldrarna fick ju absolut inte sätta foten in på skolgården. Utan man fick kika in och då var det ju kanske 30 små tält, så de löste på våran skola. Så att liksom att ettorna ska hänga ett tält på rasten och tvåorna ett tält på rasten, så lågstadstältet. Så det såg ut som alltså sjukhus typ. Alltså förstås sådana riktiga tält.
Det var ett fältsjukhus.
Anläggning. Nej, men jag bara, åh vad mysigt Bella, ja, där har du ditt tält. Gud. Och hon bara, åh där är vårt tält. Jag bara, gud vad kul. Alltså, men ja, så jag liksom vinkade av henne där, man fick ta någon bild, welcome back to school, satte med bilen och bara, du vet, grät en tår för att hon var så jäkla lycklig liksom.
Ja.
Och sen när vi hämtade henne ihop sen, för hon, ja, och då hämtade vi upp henne vid 4:30 och då säger hon att jag har haft den bästa dagen i mitt liv och jag har träffat en kompis, och du vet, för det hade lika kunnat varit att hon, alltså första dagen kan ju vara vilket håll som helst. Nej, hon var så glad, Jenny. Så att det var därför jag var så glad när vi kom också till middagen. För vi hade ju middag samma dag som det här hände. Så att då jag var så peppad och glad. Och jag kom ju först till bordet. Och sen hade då Peppa och hennes kompis Frida redan kommit. Och de var också så här superpepp och hade till och med varit och tatuerat sig. För de hade lämnat in barn på skolan. Så de bara, vi har tatuerat oss. Och jag bara, nej men gud, det här är så mycket firning.
Ja. Ja, och sen kom nya jag. Tider. Det var väldigt, väldigt härligt. Det var en känsla av jag menar, att saker och ting började ändå liksom bli lite normala. Det var fullt med folk faktiskt på restaurangen, både in och ute. Det var liksom en helt annan känsla. Och vi, det var massa vin. Ni drack ju så mycket vin. Jag var så avundsjuk på det. Men jag satt ju och tryckte i med pizza åt andra, och andra sidan. Och den var också god.
Var
och det var så att alla hade så mycket att liksom diskutera och prata. Det var så härlig energi. Man ville liksom aldrig att den här kvällen skulle ta slut. Nej. Och samtidigt så tog den slut väldigt tidigt då. För att vi sågs också väldigt tidigt.
Vi sågs ju 5 ska jag säga. Men vi lyckades ändå gå vidare till en sportbar fram till 11. Så det var jag stolt över.
Ja, men det var den gravida som fick vanka hem bara.
Ja, men det var gulligt. Du fick ju släppa av oss. Vi fick åka Uber med dig.
Och den här veckan samarbetar vi återigen med Kids Brand Store.
Mm. Every teen's first choice in fashion.
Denna otroliga sajt för oss föräldrar som inte riktigt kanske har koll på vad det är som gäller och vad som är rätt, som kidsen skulle ha sagt. Då kan man klicka in sig där och få liksom kurerad vägledning, eftersom det här är handplockade plagg från de världsledande märkena i modebranschen. Och för att de jobbar nära tonåringar, så att de vet vad tonåringarna vill ha, och äldre barn. Storlek 140 uppåt är det ju.
Och det här är också, ska jag säga, väldigt alltså så här snygga kläder i så här riktigt bra kvalitet och bra designers, vilket man ju uppskattar. Och barn som är, som sagt, stora barn är väldigt kräsna. De har ju bland annat Gant, som jag tycker är ett så här fantastiskt snyggt märke, som också är precis så här spot on i mode, vad man ska ha på sig just nu, lite så här preppy. Väldigt mycket just piqué-tröjor, som jag vet att jag nämnde förra veckan också. Och sen har de här jättesnygga relaxed linnen, alltså både skjortor och byxor, som jag alltså skulle älska att köpa till, och som jag tror att Tage skulle älska också. Att ha liksom på sommar, på skolavslutningar, på midsommarafton, alltså allting, alltså skönt och supersnyggt.
Verkligen. Besök kidsbrandstore.se så kommer ni själva kunna se hur mycket fina grejer det finns till barn i storlek 140 och uppåt.
Ja, men det här året när folk har suttit inne och alla rutiner off som vi har pratat om tidigare och sådär, så är det ju väldigt många som har kommit fram till att de behöver terapi. Terapi har ju liksom exploderat i år.
Ja, verkligen. Ja. Men är det bara jag som tycker det är konstigt att det ska vara terapi nu? För jag tänker, nej men nu behöver vi inte gå i terapi, det är ju bara covid. Alltså, skit i det. Det kommer komma ur det.
Vadå? Nej, men nu tror jag att saker och ting kommer till sin spets. Är man hela tiden i rörelse så behöver man ju inte reflektera så mycket. Man har liksom inte tid till det. Men nu när man sitter och faktiskt har tid att tänka efter, då kommer man kanske på att man behöver på något sätt.
Absolut. Jo, men det förstår jag. Men jag tänkte bara så här att många som har också fått nya problem under pandemin, jag tänker så här, det är ju på grund av pandemin också. Sen förstår jag att ens förflutna kommer i kapp och många har haft tid att tänka och över saker som de kanske inte vardagen gör när de får den här extra tiden att sitta hemma. Men jag tänker också att det är nu många som har kastat till psykologen, alltså, och sen har de bara, nej men vänta här nu, det här är ju på grund av att du har barnen hemma. Alltså det är exakt samma grejer som händer i allas liv här borta.
Ja, men exakt. Ja.
Alltså, jo, men det är ju säkert, det är ju, sover dåligt, ja, det förstår jag.
Nej, men det är jättemånga liksom samma problem, såklart. Men jag kommer att tänka på det här, för att för nu i helgen så åt jag middag med en tjejkompis. Och hon har träffat en man som hon är superkär i, och nu har de har kommit fram till att de ska vara tillsammans. Men det här var en så här ganska jobbig resa för henne, för att hon har blivit sviken innan. Och har svårt att lita på, alltså sådana här grejer, alltså det kan jag ju känna igen mig i också, att jag har lite svårt att man tvivlar väldigt mycket i början, så här, är det rätt eller fel, är han vad jag vill, hur ska det gå. Och den här mannen som hon har träffat, han är skild efter att han var otrogen. Det var så hans äktenskap slutade. Ja. Så jag kan ju förstå att hon är så här tveksam kring det här då. Men hon hade i alla fall nu, innan de då bestämde att ja, men vi ger det här ett försök, tagit med honom till sin psykolog.
Ah, till sin psykolog?
Ja,
får
till
man
sin psykolog.
Får man göra det?
Ja, så att de hade då tillsammans haft en timma när de hade suttit ner och gått igenom olika saker som hon var orolig för inför då en relation med honom. Och förklarat lite hur hon tänkte och kände och vad han vill ha ut av det här, vad han har för mål, vill han ha fler barn, för hon vill veta att hon kan få barn med
honom. Det är jättemodigt att våga öppna upp så för
sin partner. Alltså, visst är det det,
men jag känner, på ett sätt beundransvärt, men man känner ju också lite med wow. Eller?
Jag vet, alltså, det är ju väldigt modernt. Det är ju otroligt så här. Alltså, och väldigt pragmatiskt. Nu sätter vi oss ner och går igenom här. Är det här en bra idé eller inte?
Kommer du eventuellt lämna mig för du gjorde det i din förra relation?
Exakt. Alltså, det är lite kan jag lita att... på dig? Varför Nej. Gjorde du så? Men han då i sin tur går också ganska mycket i terapi och har ju liksom arbetat med sig själv då. Så han gick, för det första tycker jag det är helt otroligt att han går med på det här.
Ja, verkligen.
Det är ju ändå ett bra tecken. Ja, han vill ju verkligen, han är ju intresserad. Det här är ingen ljummen flört, utan han gillar ju verkligen henne.
Nej.
Och sen går han då i terapi, så han har ju också liksom, han tycker inte att det här är så galet, utan han kan verkligen sitta med dig och diskutera med henne. Och på ett sätt så är det ju verkligen kanske det bästa sättet att börja en relation.
Alltså det är ju så otroligt osvenskt. Alltså hade man hört henne göra det i Sverige, alltså för några år sedan, och du hade berättat det här, hade jag bara, vilken galning. Men när man vet, jo men förlåt, och jag vet ju att hon inte är det, hon är en fantastisk person, jag känner också henne lite, så att det vet jag att hon inte är, men samtidigt så har man ju blivit lite avtrubbad, för att det kan jag gilla med amerikanerna, att de har en helt annan syn på terapi, på självhjälp, på att hitta sig själv. De är ju mycket modigare där ju. Att våga uttrycka sina känslor. De är öppna och de liksom... Ja, men det är klart vi ska prata igenom
där. Framförallt här där vi bor såklart också. Det är ju, jag tror inte det är så
kanske
liksom
inte här jag bor, men där du bor. Ja, nej, men ändå.
Ja,
jag riggar inte.
Men vad jag menar är så här... För ofta när man liksom börjar en ny relation så... Alltså, det är så skönt att få det här på något sätt. Alla korten på bordet, allt det där som man går och undrar och tänker på och liksom tvivlar på. För jag vet att... När vi träffades, jag och Zev, då var det också så här i början. Är det rätt eller fel? Man ändå går och funderar, för det är mycket som står på spel. Framförallt
du tog
då, kanske...
inte psykologen.
Även när man har barn och sådär. Vad innebär det här? Och bla bla bla. Att det skulle ha varit väldigt skönt att ta med honom till psykologen. Och sitta där och så bara, ja men vad har vi här framför oss? Hur ser du på saker?
Nej, men det är ju en drömscenario att ta med sin partner till psykologen.
Plus att man vet ju inte hur man ska bråka med en person heller. Det tänker jag på så här ofta att... Tänk om man så här, från början, folk som går i parterapi på slutet, så här, tänk om man hade liksom börjat i den änden och lärt sig hur man ska faktiskt vad man ska ha för konversationer och hur man ska diskutera och bråka med varandra. Det är inte helt dåligt.
Man kan
alltså.
Ju inte ha den kontrollen i ett förhållande. Det är väl det är att bli kär, att våga ge sig lite hän. Du har inte koll på hur den här personen kommer bli i ett första bråk eller... Man kan ju inte, och det kräver ju också att du har en otroligt bra psykolog.
Men jag tror att många människor bråkar ju på fel sätt.
Ja, absolut. Men jag menar, gör man det så kanske inte en jag menar så här, det lägger ju väldigt mycket förtroende i händerna på en psykolog som inte har träffat er. Alltså, om nu
och nu var det väl inte, det var inte nivån så här, nu, hur ska vi bråka, utan nu var det så här, jag är orolig för de här sakerna.
Jag säger så här, jag bråkar på, vad gör du då?
Jag ger dig ett scenario.
Ja.
Men hur som helst, de hade haft den här timman tillsammans. Och sen efteråt så hade hennes terapeut sagt, kör, jag tycker du ska prova. Jag tycker att han verkar fantastisk, han är mogen. Kör. Att han överhuvudtaget går med på det här och sitter och pratar och är så öppen för saker, hans svar. Du får köra, helt enkelt. Och
men
så gjorde hon
det. Också. Ja. Vad kul att det blev så. Fast det där är också, Jenny, det är andra gången den här veckan jag hör att terapeuten interagerar med, alltså de ska väl inte ge råd på det sättet. För att jag har en kompis här som också har gått nu online-terapi. Och då sa jag så här, men hur går det nu? Hon bara, jo men hon har varit fantastisk, men jag har slutat. Och då var jag så här, men gud, du var ju jättenöjd. Varför var du klar eller kände du att du inte behövde det? Hon bara, nej, jag började känna att hon la sig i för mycket. Jag bara, vad, jag kan säga vem det var, men hon får bipa det. Ja, det här var terapeut. Så bipa namnet. Mm. Och då... Så sa jag så, men vadå la sig i? Nej, men jag berättade, för hon har ett dilemma.
Men kan väl inte lägga sig i mer?
Nej, hon har min kompis har ett dilemma att hon typ dejtar två killar. Hon är ganska kär i båda, men de vet inte om det. Samtidigt är de inte så exclusive, så det är inte så att hon inte kan göra det. Och de så liksom.
Nej, enligt amerikanska liksom...
Regler,
ja.
Nej, för att här är det ju, hur är det här? Man måste väl typ...
Nej, men här dejtar man ju ganska friskt parallellt ända fram tills man säger liksom att nu är det vi. Då är det över med allt annat.
Exakt, och det är också jättekonstigt. Så hon sa att ingen av de här killarna har sagt så här, nu är det vi, och hon har inte sagt det heller. Det här låter jättebarnsligt, men så här är det verkligen. Men då sa hon att hennes terapeut hade sagt... Pip, hennes namn då. Men nej, du, att genom att dejta de här två, you're digging your own grave. Alltså att hon börjar lägga i liksom hennes sätt att leva på så här... Alltså förstår du att hon lär in massa personliga saker hela tiden i deras terapisamtal. Så att hon hade slutat nu. Men då när du säger
jag
det
jag tycker
då,
att det låter som en ganska positiv grej. För jag tycker ju att det är svårt ibland att prata med en terapeut som bara är öppen och hummar. Alltså jag vill gärna ha lite feedback.
Ja, man, nej men jag förstår, men det här är ju väldigt amerikanskt att gå i KBT, alltså Dr. Phil-läran också, att liksom terapeuten säger, ge dig råd. Det finns ju olika former såklart, men det är väl det de flesta gör här.
Men hur blir det då? Har hon valt den eller inte?
Nej, men hon dumpar ju terapeuten och hon kör båda, såklart.
Ja, det är bra. Men jag har ju faktiskt funderat nu det senaste på att jag ska... plocka upp min terapi igen. För att jag har ju en kvinna som jag går till fram och tillbaka. Jag började gå till henne under min skilsmässa. För att jag kände att jag behövde reda ut tankar. Men också behövde jag alltså verktyg för att ta mig framåt på något sätt. Och då var hon fantastisk. Hon var bra för att hon kunde ge liksom handfasta råd. Gör så, tänk så, gör det. Saker man behövde höra någon annan. För när man är i kris som man är under en separation, då är det ju så svårt att sortera sina tankar och veta vad som är liksom rätt och fel och rimligt och vad ska jag göra. Alltså man behöver någon annan helt enkelt. Då behöver man de här handfasta råden.
Ja. Ja, jo.
Ja. Men hur som helst, och sen då så slutar jag och sen så kommer jag tillbaka till henne igen. Och nu så har jag inte, nu känner jag egentligen inte att jag är ju absolut inte i någon kris. Men det har varit mycket det här året. Det är mer att jag är så här, överlag anledningen till att jag vill gå i terapi är ju för att jag känner att jag är dålig på att hantera stress.
Jo, fast är du dålig på att hantera stress, Jenny? Eller är det så att det är väldigt mycket stress det här året? Eller du kanske är dålig. Jag ska inte skriva ner det. Du kanske är extra dålig. Men jag bara säger det.
Nej, men jag är dålig, Malin. Jag är dålig på att hantera stress. Faktum är att jag tycker i och för sig, samtidigt så tycker jag att jag har varit bättre på att hantera stress än nu än någonsin. Jag tyckte det var jobbigt i början av förra året. Och sen så har jag blivit lite bättre. Men jag är ju liksom, jag behöver ju sortera tankar, stänga av olika så här, tankemönster. Det är ju mitt problem. Att jag kan oroa mig för saker. Jag är ju inte deprimerad lagd. Jag är inte deprimerad. Men jag kan oroa mig. Och så kommer jag in i tankespiraler som jag liksom inte riktigt kan komma ur. Och det är väl min största utmaning. Att stoppa de tankespiralerna innan man ligger vaken i flera timmar.
Innan
eller
man börjar googla.
Oroa sig över någonting som inte betyder någonting.
Men vad fick du för råd där som du kunde ta med dig som ändå var handfast? Alltså har du någonting, om du börjar komma in i sån spinning thoughts eller vad kallas det för, när man liksom inte kan kliva ur sitt eget tankemönster fast man liksom vet att man borde göra det och det här leder ingenstans. Alltså fick du något?
Ja, men alltså här, det är ju så mycket så här andningsövningar och meditation. Det är ju det nästan alla så här, psykologer tipsar om. Andningsövningar, meditation. Jag tycker att det är en så här bra grej att sortera om det är ett riktigt problem eller ett icke-riktigt problem. Det här pratar vi om på ett väldigt också.
Enkelt sätt.
Jo, men för att det finns, alltså, man måste kunna kategorisera saker som händer. Är det här någonting på riktigt att vara orolig över? Kommer jag liksom oroa mig om en vecka? Eller kommer jag liksom inte att göra det?
Är det här ett stort problem eller är det ett litet problem? Och är det ett litet problem, då ska man bara sluta tänka på det.
Ja, precis. Alltså det ska man ju ställa sig själv frågor. För man, det är ju väldigt snabbt ner i the rabbit hole.
Och då är det som att det här är ett extremt litet problem egentligen. Och om man börjar rationalisera, börjar tänka så kring stora grejer, då är det lättare att stänga av tankar som skenar iväg. Nej men, och det tycker jag kan funka. Jag kan ju vara så här, nej men det spelar ingen roll, nu slutar jag tänka på det, för att jag vet inte om skolan öppnar i januari, februari, mars, april. Jag vet inte hur det kommer påverka det och det och det och det. Alltså, det är det där när man liksom bara ältar någonting.
Ja, och det är ju mitt problem, att jag kan älta saker. Så det är så här, men så har man ju vissa problem då som kanske är stora problem, och de kan man ju behöva lite hjälp med. Och då funderar jag på, ska jag nu då ta upp den här terapin igen, och ska jag ta upp det med min psykolog? Vi förra vändan.
Jag tycker hon har varit otrevlig mot dig, så jag är lite sur på henne ju. Ja, så jag vet inte, det är därför jag är tyst.
Ja, men det var ju förra vändan då, när jag insåg plötsligt att gud, vi lever i väldigt olika världar.
Att hon är snobb.
Hon sitter ju då på West Side i Brentwood, och hon frågar ju hur illa det är ställt i Silver Lake. Är det farligt typ?
Ja.
Och då förstod jag att åh herregud.
Ja.
Det här, vi har ju inget gemensamt, jag och hon. För det kan man ju ändå behöva.
Ja.
Samtidigt som, ja, men jag har ju gillat henne innan, och det är så himla svårt att hitta en bra psykolog. Men du har aldrig gått i terapi, Malin?
Men jag har inte gått i terapi. Jag har liksom, när vi flyttade till USA, det var det jag tänkte på. Men då uppsökte ju vi en barnpsykolog, för att vi ville ha liksom lite tips. Vår ena son var ju jättestressad för att, ja, med allt nytt och börja ny skola och hur ska man tänka. Och då fick ju vi kontakt med en fantastisk kvinna som hette doktor. Jag vet inte hennes namn, men hon var helt fantastisk. Och vi gick då 3 gånger till henne, och hon berättade om hur det är att byta land med barn som är lite större. Hur man ska tänka, vad som är viktigt för oss att liksom uppmärksamma, men också låta dem gå igenom, och hur mycket, ja men du vet, hon gav oss verkligen så här jättebra nycklar på hur man skulle hantera en flytt på det sättet, så jag var jätteglad för det. Samtidigt var jag så himla ovan med att hon gav ju verkligen så här handfasta råd, och där tror jag att jag har inte gått i terapi, och även om man har läst mycket om det, så kände jag lite så här att gud, att nästan att det är att klampa in på någon och säga nej, då ska ni börja lägga honom den här tiden, eller då ska ni göra så här. Sen var det ju geniala råd, men det är fortfarande så annorlunda.
Men vad ville du att de skulle göra?
Nej, men jag vet inte vad jag ville. Jag vill ju bara, ja men det blir jättebra att gå dit, och vi måste ta det här på allvar om det känns stressigt. Det är klart, det är en jättestor grej för oss alla att flytta liksom. Och man kan inte språket och allting. Men sen gick det ju bara några dagar. Sen hade ju Sigge börjat följa henne på Instagram, den här tanten. Och då var jag så här, men gud, han bara, Malin, följer du inte henne på Instagram? Jag bara, men klart
nej, men
jag
det kan man inte göra.
Han bara,
det får inte bli för tajt då. Nej, men då börjar man ju värdera varandra, det går inte. Det måste ju vara ett helt slutet rum man sitter i, där allt som händer, hela livet, det finns bara där. Man existerar inte utanför det där rummet.
Då kände jag bara, nej men det här blir, för vi tyckte det var fascinerande, för hon hade något Hamptons liv, och hon bakade, var mormor till 3 barn och var så topp psykolog. Men då, det jag menar, jag hade svårt att hålla gränsen när någon ändå blir så där personlig.
Men det här, för en kompis med går ju till samma psykolog som jag har gått till.
Nej, det tycker inte jag om heller.
Va? Ja. Nej, det går inte heller.
Nej, det tycker inte jag.
Ja, men hon berättade i alla fall, för att hon skulle äta lunch någonstans en dag. Om det var i Brentwood Country Market eller något sånt där. Mm. Och precis när hon ska gå in på restaurangen, då går också vår psykolog in på restaurangen. Och de ser varandra i ögonen, och hon beskriver det här ögonblicket som liksom så omskakande. För att det blev så konstigt. Hon märkte att psykologen ville inte säga hej. Och hon liksom tog direkt ett steg tillbaka. Och från att vara så intima som man är där, när man sitter och häller ur sig allt privat som händer, till att plötsligt inte ens alltså man vill inte ens hälsa på varandra. Det blev väldigt konstigt. Någonting liksom skar sig lite där.
Förstår du då om ens kille då börjar följa henne på Instagram då? Det är det här jag
kommentera.
Menar. Kommentera. Gud vad gott. Vilka fina bullar.
Vilka goda bullar.
Det här ska vi testa ikväll nu när vi har fått lite nya. Nej, alltså det, ja, det är gränsfall. Men jag tänkte på det att klart att folk i behov, och särskilt här, det har ju varit ett helt liksom speciell sitt som alla sitter i, och väldigt många kvinnor har ju framförallt blivit arbetslösa och varit tvungna att backa tillbaka till andra barnen hemma, och dels har det ju många business slagit ihop, och förutom det så ja, är det svårt att komma tillbaka för att liksom de har inte kvar sina jobb.
Men folk så, kämpar verkligen.
Och männen har jobbat kvar. Ja, men så har det varit. Så att jag kan det är ju en otrolig oro.
Men om jag kollar då på min mans, liksom, våra amerikanska vänner, väldigt många på min mans sida, så är det ju plötsligt nu för första gången jättemånga som börjar med terapi då.
Exakt.
På Zoom. Mm. Och då är det än en gång det här, det svåra med att hitta någon som är bra. Och det har ju nästan blivit som ett skämt. För även Dev skulle då börja i någon sorts terapi. Och han fick ju också då på Zoom. Och då är det ju väldigt speciellt. Då är man ju hemma då. I någons vardagsrum. Och det är ganska svårt att få tag på någon till att börja med. Och han, första som han då pratade med var ju någon nere i San Diego. Och sen då nästa var någon som bodde upp i San Francisco. Och sista personen han pratade med sa till honom att han skulle tänka, det är vad det är.
Fan vad bra.
Han bara, vad menar du? Ja. Bara, det är vad det är.
Ja.
Och han bara, nu gör jag inte det här med. Han bara, jag är ledsen liksom. Ja. Vi kan inte liksom ha, det
Gud, går vad ju bra. Inte det. Det är min inställning, Jenny. Jag har alltså, ju den inställningen. Inte. Vad är det för genial terapeut? Det är vad det är. Det är, så, det, men det, är det jag säger.
Ja, det är det du vill.
Det är det jag säger hela tiden. Nu har det varit ett jävla pandemiår. Det är vad det är.
Du vill inte ha några handfasta råd. Du vill bara ha någon som säger
lugna
det.
Sig.
Det är vad det är,
ja, det är vad det är. Nu kommer det ändra sig. Upp i,
nu får
upp
du bara skärpa till dig.
Ja.
Men... Och en annan kompis, hon gjorde ju speed dating med 6 olika psykologer på en eftermiddag. Hon bokade in 6 olika samtal för att hon skulle liksom intervjua och välja en av dem. Så då hade hon, jag vet inte ens hur hon lyckades med det, hur hon fick ihop det här. Men då var det så här, ja, vem är du? Väldigt snabbt, gå igenom, vad hade hon för inställning? Nej, nej, funkar inte. Och så nästa, och tills hon då hittar en som hon nu då ska försöka.
Men jag tror faktiskt att det är en stor anledning, dels för då kanske inte att jag känner att det har varit någon jättestor kris eller att jag har kanske haft ett jättebehov av det, men jag tror att det där är faktiskt nyckeln till varför jag inte heller, för att jag, alla vill väl gå i terapi eller alla skulle väl må bra av det och få nycklar eller vad det nu är, då känner jag bara så här att jag, att hitta någon, jag har ju så här mörk syn, jag tror inte att jag skulle hitta någon jag skulle klicka med direkt. Alltså för att, och då känner jag,
Varför skulle du inte göra det? Nej. Det finns ju hur många som helst.
Jag vet, men jag känner bara, det är det här jag menar, just där, då var det smart. Det speed dating, det var ju något nytt. För vet hur många som är mina kompisar som har börjat och sen bara, är det bra? Nej, men jag vet inte. Så att det är liksom oftast inte att man hittar rätt heller. Och då känner jag, men gud, ska man gå ett halvår? Nej.
Och lägga en massa pengar. Nej. Men sen kan du ju också, det finns ju olika typer. Det är bara det. Ja. Det blir inte bättre än så här. Ja. Nu får du skärpa till dig. Men för det var även... jag tänkte på, det var ju någon svensk kvinna som hade gått i terapi och psykologen somnade mitt i. Mm. För det är ju också problemet att alla tycker såklart att de har så här problem som är unika.
Mm. Men det är samma
skit. Vi har ju typ alla samma problem.
Ja, det är samma skit. Ja, absolut.
Det är ju vad det är.
Det är ju det. Nu vet vi ju.
Ja. Ja, men det är bara olika varianter av samma skit på något sätt. Det är väl det.
Men när vi satt på den här tjejmiddagen, för det är ju också det med terapi, du berättade ju, det var ju en tjej som heter Frida som jobbar med terapi fast med hästar. Alltså inte att hästarna går i terapi, utan att människor som har något slags problem kan få komma ut i vacker miljö, och att hästarna har någon otrolig läkningsförmåga. Det här låter ju väldigt lejigt när hon berättade, men liksom att, men det har man ju hört, alltså djurterapi, det är väldigt många barn med diagnoser och eller utan diagnoser också för den delen, men som kan få hjälp av att vara med djur. Men hon sa att det är ju väldigt många som har bokat in sig det här året, just under pandemiåret, och på en sån här hästtreatment, liksom när hästen ska förlösa en känsla på något sätt. Har du testat?
Ja, jag vill ju, nej, jag har inte testat, men jag vill ju verkligen testa.
Mm.
Jag har ju flera kompisar som har varit ute hos henne och provat. Och det är ju någonting väldigt speciellt med hästar. Mm. Alltså man har ju en väldigt specifik energi för mig. För att man ska connecta. Alltså att man, man blir avslöjad väldigt fort på något sätt av en häst. Vad man är på för humör, om man är stressad eller lugn. Alltså de känner ju av alla vibrationer på något sätt.
Ja, det var ju det hon berättade. Hon bara, nej, det handlar inte om att du ska lära dig rida eller att du ska behärska hästen. Utan det är bara ett redskap i din egen terapi.
Ja, precis.
Ja, jag tyckte det var intressant.
Vad man kan få hästen att göra på något sätt, tror jag det är också. Utan, alltså, gärna ska man ju då kunna gå runt och hästen följer efter den. Exakt. Och om en häst är riktigt avslappnad och bekväm, då rullar den. Då lägger han ju sig ner och rullar. Om den känner sig till freds på något sätt.
Vara så dålig.
Jag vet inte exakt hur det här fungerar. Jag tycker det låter ju intressant.
Ja. Nej, men jag säger det, jag tror att här, särskilt i LA då, där man gillar då att söka inåt och liksom få, alltså herregud, terapi blir jättestort överallt, men här finns ju massa olika former. Hypnos, liksom hypnos har jag jättebra
som hur går gick på det? Nu här. Det måste vi ha uppföljning på. Vad hände med Sigges
hypnos? Jag tror vi pratade lite om det.
Ja, men hur mådde han efteråt?
Ja, nej, han tyckte det var... Han, nej, men då är det liksom hypnos att man går in och liksom ska hitta frågor i sig själv. Mer som en djup meditation. Det är någon ny form av terapi här. Ja. Nej, men han sa... Jag vet inte om han sa att han somnade. Jag tror inte att han var jätteblown. Alltså... Det var inte något det var inte jättestarkt. Han sa att det var en ganska gullig så här gay kille som hade haft den här hypnosen med honom, men att det var mer mysigt än kanske givande. Det var det är vad det är liksom.
Det är vad det är. Ja, det kanske är bara så man ska liksom avsluta alltihop, för jag vet inte, jag kommer inte hinna med någon terapi nu. När bebis kommer och allt möjligt. Och, ja, det känns inte som det är någon panik heller. Så att i det här hushållet så får det nog bara vara som det är. Det är vad det är.
Vet du vad jag såg igår igen? Jag var också uppe natt. Jag och Sigge, vi klämde... 6 avsnitt det här, av alltså, Mark
förstår du?
Wahlberg.
Så här, det är så här man tittar på tv nu. Man klämmer alltid, det är alltid 6 avsnitt. Ja. Antingen så tittar man inte alls eller så tittar man på allt. Men vad då Wahlbergers? Så när, med, när de, ja. Det, alltså familjen som har startat någon hamburgerkedja. Mark Wahlbergs brorsa va?
Nej. Ja, nej, alltså det här handlar ju om Mark Wahlberg himself.
Aha,
då.
Okay,
som
okay,
så man de har följt hans arbetsliv.
Men du vet att de har en reality-serie här som heter Wahlbergers som baserar då på någon sorts hamburgerkedja som
exakt, han säljer ju hamburgare som heter Wahlbergers. Precis, Och det är hans brorsa som har startat upp det här
Och den här brorsan är väl för övrigt den som i Entourage, när man såg den en gång i tiden,
exakt.
Johnny Drama är baserad på.
Men och också, nej men precis, Mark Wahlberg är ju känd från, eller känd från allt möjligt, men han har ju varit skådis i massa år. Men på tal om Entourage, alltså gud, var inte det den sista också grabbiga serien som sändes? Jag tänker att den kom ju några år innan Me Too. Fattar du vad sjukt den måste vara om vi skulle sätta den idag, på tal om saker man ser om?
Ja, men den var ju baserad på Mark Wahlbergs liv. Och han producerade den, och så var då Johnny Drama, skulle vara hans brorsa då, som alltid var, det gick ju inte så bra för honom. Han var en total loser hela tiden. Och det var ju han då som han har fått driva den här hamburgerkedjan nu senare.
Exakt. Men det var ju därför det var intressant. Man har ju hört, alltså man har ju sett, man har ju vuxit upp lite med Marky Mark. Och han var väl någon rappare i början och sen han var skådis och han har gjort allt möjligt. Men de senaste 10 åringarna har man ju då i tidningarna ibland sett små notiser om hans otroliga businessverksamhet. Att han är en otrolig entreprenör. Så nu så släpptes då den här på HBO, Wall Street, som hade premiär, som vi såg igår. Och,
hur många program kan de liksom, och namn kan de äska ur sitt eget namn?
Tydligen jättemånga. Wahlberger, Wall Street. Nej, men alltså Jenny, det var precis... Jag tänkte så här, nu ska jag gå in med öppet sinne och inte döma honom. Och nu vill jag verkligen så här, lära känna honom. För det första var det så otroligt dåligt producerat. Och det här var ju då filmat 2019, så året innan pandemin satte igång i USA. Mm. Då fick man då följa med honom och han har då 6 olika business han har startat upp. Han har ett klädföretag. Han har då det här hamburgareföretaget som han drivit tillsammans med sin brorsa. Mm. Han har ett gym som
är, han har ett gym.
Liksom, är ganska stort. Ja. Det är klart att han har
för gym. Det är ju också en sak som alltid ska tas upp i alla artiklar om honom. Att hur han är uppe och tränar klockan 04.00 varje morgon innan han börjar dagen. Och innan han är inne och pussar på sin fru och gör frukost till alla sina barn. De har väl massa barn, tror jag.
Ja, men alltså det var ju det här, hela vad heter det, dokumentären startade ju upp då när man ser att han åker på en filminspelning i London och klockan är 2:30 på natten och han vaknar upp i sitt lyxhotell i London och då har han byggt om hela hans hotellrum till ett gym. Och då ska vi liksom följa med och se hur framgångsrik han är. Alltså, Jenny, alltså jag trodde inte sånt där gjordes, alltså det var så pinsamt. Alltså du vet, och då ska hans polare komma in 2:35, så ska de prata business samtidigt som de lyfter vikter. Det fanns inte en enda kvinna med i hela dokumentären på 6 timmar. Han jobbar bara med så här ja-sägare som är så här 55 plus, som tycker han är så cool och fortfarande typ har en snygg kropp. Alltså jag var helt blown away av dumheter i den här. Alltså du måste se den. Sen är han en ganska så här snäll kille och liksom I love my wife, I love my kids hela tiden.
Jag får ju så här varningssignal på honom. Alltså någon som är på det där sättet och så ska han ju vara... han är väl helt ren nu, för han var väl ändå så här, tog mycket droger och på med allt möjligt.
Ja, men det pratade vi om hela tiden. Ja, är han liksom
helt...
Ja,
och sen
liksom
så har han Gud och så blir han ren och så har han gift sig och så här. Men det är någonting med honom och just det här hyllandet av frun ibland som jag känner så här, men det här är något som är liksom too much. Det är något som inte stämmer.
Ja, i var tredje scen så får ju hon vara med på hans Zoom-möte. Då kommer hon in i så här mysbyxor och någon lite så här mysig tofs och sätter sig i hans knä och typ hånglar. Alltså, så han bara, okej, det var min fru. Och alltså, så går hon ut. Nej, men alltså, du måste se det här.
Men enda gången jag tycker om Mark Wahlberg numera är ju när man kollar på när han gör så här komedier, när han nästan driver med sig själv. När han, som Ted var ju en rolig... sån vad jag minns och såna där, men när han ska spela så allvarliga så actionroller och grejer, det går ju inte.
Nej, men vet du vad jag insåg? Det för att han hade ingen humor. Han sa ju alltså det här att han, för mig var det så här, en person som har hört, som vi växte upp lite med, att vara entreprenörskap är, man ska jobba hela natten, man ska vara uppe tidigast, man ska gymma på morgonen, man ska, jag kände bara att han sprang runt och startade massa olika företag som bara var skräp mer eller mindre, ingen gick ju plus, det verkar bara
som
vara
Johnny
jobbigt.
Drama sen drev runt.
Ja, exakt, bara runt med dåliga tips från dåliga, jag säger det, konstiga kläder, något produktionsbolag som inte funkar, den här Wahlberger, det var någon gång de råkade för med något Zoom-möte när det visade sig att kunderna var jättebesvikna, köttet var dåligt. Alltså det var bara så här, du vet, och samtidigt lever han för bilden att han är en entreprenör som har så många bollar i luften hela tiden. Och någon gång i mitten av det här, då skulle han då visa upp sina barn då, som också då har såklart, de har fått pappas businessförmåga. Så att min dotter då...
De är
som
också upp och gymmar mitt i natten.
Ja, gud! I en scen är de det, Jenny. Jag skämtar inte.
Nej.
Jo, men jag måste berätta, för då var det en scen, då är den här nioåriga...
Superkortväxta, för de började liksom med skivstång när de var 3.
Ja, exakt så. Nej, men i någon scen så var det ju hans 9-åriga dotter som... då hade ju Mark kommer hem från en av hans business trip typ. Och sen så möts han av sin dotter som är så här jättegullig och så säger hon, ja men pappa, jag har börjat sy såna här käpphästar. Kommer du ihåg då? Lekte du med det när du var liten?
Nej, det gör inte. Vad menar du?
Nej, men så här käpphästar. Alltså hästar som man låtsas hästar.
Ja. Jo, det gjorde jag.
Ja. Då hade hon sytt en sån och berättade det då, att hon har lärt sig sy en sån och varit och köpt en pinne och gjort en egen häst. Och då istället för bara, gud vad fin, vad heter hästen? Så var han så här, du kan göra 30 hästar om du sitter uppe och syr hela natten. Då kan du sälja hästarna. Så det var så
om
sorgligt.
Du gör själva trähandtaget till en skivstång, då kan du också få muskler på köpet.
Ja. Nej, det var så dumt, Jenny. Det var så dumt. Ja, så den ägnade vi fredagskvällen åt. Den kan man ju nu kika på.
Men vad Mark Wahlberg vill och drömmer om är ju att han ska bli som... Det här är så sjukt, för häromdagen så kom jag in och googlade på Edward Norton. Vi kom väl in på något samtal och kom att tänka på honom. Man har ju inte sett honom på en väldig massa... Jo, nu vet jag varför. Vi såg någon Hannibal Lecter-film som han var med i, som var skitdålig. Och då pratade vi om det, att det måste vara hans sista film, för han har ju helt försvunnit. Vad hände med honom? Blev han en B-skådis från att ha varit... Han var ju väldigt lovande där efter American History X där och alla de här. Nej, då är han så himla svinrik, Malin.
Jaha, på vad? Business.
Han har investerat... Nej, men helt sjukt. Han har
nu kommit,
nej, han var en av de här, precis. Käpphäst-miljonärerna. Nej, han började investera... Jag vet inte om det var typ Uber... Bitcoin eller något sånt där väldigt tidigt, och det här har liksom exploderat, och han har ju helt dragit sig tillbaka och är snuskigt rik.
Det kunde man
och det är ju
tänka
samma med
sig.
Och sen är det ju samma med så här Ashton Kutcher. Han äger ju typ hela Uber. Att det finns ju några, och det är väl det Mark Wahlberg då.
Men det är ju det han försöker, men han är dålig. Han är så dålig, Jenny. Det är ju det här han försöker, men ändå.
Det är väl det han drömmer om, att bli någon sorts sån där.
Men så kände jag också att tiden att sitta och se det här nu, för att jag tror också att det där var en bild man hade när man liksom såhär, you can make it om du jobbar hårt, men det bara kändes så att nu såhär, nej, you can make it om du jobbar smart. Alltså det var inte såhär, han tyckte han var cool och trodde han var hardworking, som var borta från sin familj och stretade. Jag kände såhär, idag känns det såhär omodernt, det är mycket mer såhär, jag går ju hemifrån, kör stenhårt i 6 timmar med mina business, alltså, och tar in massa duktiga människor, men det här att man ska göra allting själv och göra det dåligt. Alltså det var bara fel beslut efter beslut efter beslut. Alltså så att, nej. Det var en sorglig syn av entreprenörskapet här. Jag kände att...
Men de där gubbarna finns ju... Vi känner ju faktiskt en som är sån, som jag vet att ni också känner. Men jag vet inte om ni... Det här är liksom en ny bekant till er, så jag vet inte om ni har fått se den här sidan.
Nej.
Men han är ju uppe 4 varje morgon och springer typ 2 mil. Och sen så kommer han hem till sin fru och så väcker han henne med frukost på sängen innan barnen har vaknat, och så pussar han på henne. Och så passar han på att typ ta en selfie och så lägger han upp det här på Facebook, och så skriver han om just det här, hur han har gjort det här. Och nu så ska han då laga frukost och väcka de små barnen innan han tar dem till skolan och innan hans arbetsdag börjar.
Jag
var tvungen att avfölja honom. Alltså...
Nej, men jag säger ju det, vad är det här för... Det är vad det är, ni behöver inte hålla på. Du är ju inte bättre businessman för du gör det där. Alltså, det var ju det här som var så här helt otroligt intressant att se utifrån. Och då i kombination med att det också fanns eget produktionsbolag som hade producerat här. Och inte ens hade de lyckats med dokumentären, för den var så dålig. Alltså, då kände man bara, det fanns ju så mycket där. Det var ju så här pandemi, det var ju hur mycket material som helst liksom.
Det är vad det är.
Att ta tåget borde vara det billigaste och mest bekväma sättet att resa i Europa. Jag heter Jakob Dalunde och jag kämpar varje dag för fler nattåg och att det ska bli lättare att boka tågresor i Europa. Det här meddelandet är sponsrat av Det Gröna, EFA, Europaparlamentet.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Det finns ju väldigt många upplåsta egon här såklart i LA. En annan som var ute och vevade igår såg jag var ju då, som det varit väldigt tyst om ett tag sen han skulle ställa upp som president, det är ju Kanye West. Såg du vad han hade skrivit nu i en intervju han var med i?
Ja, men jag såg ju det här. Han har någon vision om hur hans nästa kvinna ska vara.
Vad tror du? Det är också så taskigt. Alltså, de ligger ju i skilsmässa nu. Man ser att hon jobbar ändå hårt och hänger med barnen. och jobbar med sin juristutbildning. Man märker att hon försöker ju ändå liksom hålla det här ganska borta från media, och de har ju lyckats med det. Men nu känns det som det här är ju bränsle i elden.
Ja, fast känns det inte som, vadå, det är väl bara en liksom tidsfråga innan hon plötsligt kommer komma ut med något, och det är någon som har dejtat och de har synts på någon bild och sånt där. Det är väl bara vad det är.
Ja, men det var ju kul. Nej, jag tror inte att de bryr sig, men ändå, vad fan, det är ju så nytt. Men han sa ju i alla fall att nästa person han ska bli tillsammans med, det ska vara en artist och en kreativ person. Typ blinkning till Kim, att hon inte är det då. Men sen var det ju kul, så fortsatte han ju ranta och så sa han: I am Michelangelo, I am Picasso. Det är också konstaterat att jag är the greatest artist of all time. Alltså där kan man ju snacka självförtroende. Ja.
Ja, fast, nej, men vadå, självförtroende? Han är väl bipolär, är inte det liksom fastslaget? Han är väl på en high just nu, antar jag, eller?
Han är på en high, det kan vara en high. Han kan också behöva lite hästterapi, kanske.
Ja, det skulle han verkligen behöva. Men det är också så här, han sitter där och har någon bild av hur relationen ska se ut. Mm. Det blir ju väldigt svårt. Alltså när man har en för tydlig bild av vad man ska ha för människa och hur relationen ska se ut, då är det ju väldigt svårt att hitta någon. Alltså
det känns ju som att,
ja, men om man ska träffa någon så måste man ju vara väldigt öppen för så här, ja, men jag tycker om den här människan.
Man ska ha en kreativ människa som är en great.
Men han får väl ta med henne till psykologen.
Ja, men då kan man ju ändå...
men det här har vi att göra med här? Kan du tänka dig att börja måla?
Exakt. Vad har vi det här för något? Vad har vi kan inte dra med henne på? Men till skillnad då från Kanye och från Mark och den här generationen, så kan man ju ändå gilla att de här softare killarna kommer upp nu. Så nu har ju vi fått växa upp med David Beckham och Victoria Beckham, men nu kommer ju barnen. Brooklyn, Romeo, Cruz och Harper. De är ju all over media varje dag nu. Så det här är väl den nya klanen Kardashian som man nu ska följa i pressen. Jag skickade ett klipp till dig i morse, så hann du se det?
Nej, det såg jag faktiskt inte. Vadå?
Nej. Nej, men det var kul. Det är i alla fall en tjej jag följer på Instagram som är ganska rolig. En tjej som bor i New York som hade då drivit med då Brooklyn Beckham, som är då 21-åringen, deras sons stora, stora kärleksförklaring han har till sin nyblivna hustru. Han har då förlovat sig, det har väl inte du missat. De hade väl ett av de dyraste förlovningsfesterna här precis nyligen. Och han
är så kär i henne.
Han är så kär, Jenny. Alltså, han är så otroligt kär, så jag kommer spela upp nu hur kär han är.
You're just in the other room. And I just want to say that I love you so much. And you're the best thing that's ever happened to me. And I don't know when you're going to find this video. But when you do, I hope it puts a smile on your face. We're in Italy right now. And I love you so much. You're literally, you know, I know I keep saying it, but you're my idol. I look up to you so much, and I love you more than anything. And I love you, and I'm gonna go because you're just getting off the phone call. I love you so much, and you're the best, and I love you, baby.
Men det är också fint, alltså det är fint för att det här är liksom motsatsen till det här. Jag ska gå upp på morgonen och gymma med mina kompisar och jag ska, alltså du vet, man kan skratta lite åt det, men det är ändå gulligt på något sätt.
Men han det bara, var
du är min idol. Men det är också kul henne. Ja, det får vi ta.
Men, alltså, men det är det liksom, det är kanske en generationsgrej då. Jag tänker ofta på så här Justin Bieber och Hailey Bieber. Hur otroligt kära de är. Det är också så puttinuttig gulligt.
Ja, fast nu kom gulligt. Ja, men det är gulligt. Men nu kom det ju för sig ut att de skrev att de hade fått söka parterapi första året i sitt äktenskap. Att det var så jobbigt. Läste du inte det?
Exakt. Men det är där man ska börja. Ja, de gör ju börjar. Helt rätt, Malin.
Just
det
är så det är. Det är ett tecken på en bra relation. Att man börjar där.
Jag tror att det är ett tecken på en bra relation. På något man verkligen... Så här, man lägger bra från grunden. De lägger grunden för en bra...
Exakt, det är Beckhams gör.
Väldigt få av de här relationerna kommer väl helt krasst att funka i längden. Och är så ärliga.
Jo, fast det är det här de gör.
Men det är så otroligt så här, gulligt. Och då är väl Justin Bieber, han är väl typ 30 nu, eller?
Ja, knappt. Ja. Jo, det är väl. Men de har väl också blivit nykterister ihop, för hennes pappa är väl pastor Hailey, och de har väl hittat ett nytt liv tillsammans.
Hailey, är det inte så? Men det är ju en Baldwin. Han är väl inte pastor, hennes pappa?
Jo, hennes pappa är det. Hennes pappa är ju råkristen och superpastor.
Hailey, inte ja. Haileys.
Ja, men det är ju Bibers. Nej, det är inte Alec. Det är, han är farbror.
Ja.
Nej. Han är bara farbror. Ja. Nej, hennes pappa är ju en galen så här präst. Alltså du vet, så här pastor.
De är ju så knäppa. Hela det där Baldwin-släktet. Alla de där brorsorna.
Mm. Ja. Nej, men det var ju så det här liksom.
Alltså, de är så extrema. Det är ju en brorsa som är också skådis. Vad är det han heter? Han känns ju helt vild. Alec känns ju också som en tok med sina rants han har på,
kul,
på Instagram.
Han sex barn.
Och hans han fru fick, som liksom har... Ja, hur många barn är det nu? Är det 5 eller 6 de skaffar?
Men det är så roligt, för jag har ju gjort det här. Jag gör ju det här, det är min följetong att se. För han har ju fått, han är ju 65 bast och börjat om. Ja. Och nu har fått så här 5 barn på 5 år eller vad det nu är. Att man bara ser, hon är ju så här ung, typ 35 bast och vill ju typ göra så här hiss, selfies. Alltså hon vill ju leva på som man gör nu liksom. Men han har ju gjort det där. Han är ju inte så intresserad av att sitta uppe och gagga med andra 30-40-åringar och alltså gå
Nej,
på olika Halloween-fester.
Han blir som sin karaktär
jag
i den där.
Jag vet, han har ju blivit
Vad heter han? Something's Gotta Give. Nej, vad heter han med Meryl Streep uppe i Santa Barbara?
Ja, just vad fan heter han. Mm. Ja, nej, men det är så här, det är därför roligt att se dem liksom, hur de håller på. Ja, men vad har vi lärt oss av det här då? Att träffa med någon ny efter pandemin nu, så bara dra med dem till psykologen. Testa dem där
terapi
och då.
Terapi är grejen.
Terapi är grejen innan, inte efter. Inte skilsmässoterapi, utan där innan. Det är
där. Eller så är det vad det är, helt enkelt.
Det var det är. Vi hörs nästa vecka. Tack för att ni lyssnar. In och kika in vårt konto på Keeping Up med Jenny och Malin på Instagram. Nu ska jag komma ut med min brow serum som jag inte lagt ut, mitt serum för ögonbrynen.
Ja,
som jag
det måste
om
lägga
förra
ut. Det var många som frågade efter det. Ja, precis.
Jag ska lägga upp den idag. Otrolig. Ja, jag tror redan nu det känns som det växer och gror. Jag är superpeppad.
Alltså, det kommer bli ett par sådana riktiga bara... Ja.
Jag kommer ha sådana otroliga bryn.
Se fram emot, Malin. Vi önskar att ni lyssnar. Puss, puss!
Puss, puss! Hej! I saw you dancing in a crowded room. So happy when I'm not with you. But then you saw me, caught you by surprise. A single teardrop falling from your eyes.
Podcasten är producerad av Perfect Day Media.